Bland denna stora grupp lägger jag märke till att ingen manlig besättningsman har skägg eller är skallig. Så delas gruppen plötsligt upp. Man faller alla på knä och en vagn klädd med något slags blommigt tyg kommer in. De som för in katafalken ser ut att vara barn. Det är våra två döda kamrater Luna och Jörjun som nu förs ombord. Säger bror ni som jag ser i en punkt citationstecken. Det visade sig att olyckshändelsen berodde på ett navigationsfel. Vi flög i rot med en större farkost först och två andra strax bakom. Av någon anledning kom vår farkost för när de råkade träffas av en turbinstråle. Vår farkost skulle egentligen tåla denna. Men genom en händelse passerade den vårt kraftfält och träffade en vindruta som splittrades. Och i det rummet befann sig Luna och Jörjun som krossades omedelbart. Det är ytterligt stela något sådant händer. Vi måste gå ner och det var då du träffade oss. På detta däck finns det ett flertal markeringslinjer. Förmodligen för någon sorts idrottsspel eller något liknande, ett schackspel med stora pjäser. Flera små ljusa rum är tydligen för avkoppling. För jag ser att det finns grupper ur besättningen där. Så är vi plötsligt i ett mindre rum med en viss möblering. Jag ser ett bord. En säng. Flera skåp och stolar. På det ena bordet står en liten kopia av moderskeppet punkt citationstecken. Detta är cirka 200 meter långt och ungefär 40 meter brett på mitten där det är som tjockast. För mig påminner det mest om ett luftskepp typ zeppelinare. Framme för piken sitter sex långa. Det är våra olika instrument för manövrering med mera. Landen beror på att de måste vara utanför vårt kraftfält för att inte utsättas för störning. Det står en liten apparat på bordet som närmast liknar en av våra televisionsapparater. Broni trycker på en knapp och den tänds. Först framträder tre röda cirklar. Så fylls den med ljus och i tredimensionell form framträder ett manöverrum i förpiken. Jag ser ett tiotal män framför ljusskärmen. Och hela scenen påminner mycket om det vi senare själva sett i våra tv-apparater vid sändningar från USA och den amerikanska luftövervakningen. NORAD. Alla är klädda i ljusa, luftiga kläder. Det är härifrån som hela färden dirigeras. Så kommer en bild från aktern och här ser jag hela framdrivningsmaskineriet. Sex väldiga turbiner levererar den erforderliga energin och sex turbinstrålar svarar för farten. Men dessa är vridbara och hela styrningen sker med hjälp av dessa. Han förklarar att med den hastighet farkosten har, är detta enda möjligheten. En stor del av energin som behövs uppfångar man direkt från rymden. Men en särskild reaktor med kvartsgeneratorer kan sättas in om så erfordras. På vissa ställen i rymden finns det områden där energitillgången är allt för svag. Citationstecken. Vi ska se ett ögonblick på övre däck. Sedan ska jag visa några intressanta bilder. Det visar sig att övre däck verkar vara en enda stor labyrint med olika motorer och instrument. Men allt fungerar under total tystnad. Nu lägger jag också märke till en ljusdetalj. Det egendomliga skarpa ljus som förekommer överallt lämnar inga skuggor. Under utrustningar, bord eller andra detaljer är det precis lika ljust och ett mycket behagligt ljus. Så är vi tillbaka i hans rum. På bordet står också något som jag uppfattar som fotografiramar. Men vilka fotografier? När han rör vid den första tänds den i tredimensionell form framträder en oerhört vacker, mörkhårig kvinna. Hon både rör sig och talar. Och det verkar precis som om hon var närvarande i rummet. Så lyfter han den andra ramen med en bild av två rara barn som för mig verkar vara i 6-8 års åldern. Pigga och glada pratar även de. Men likaså på ett obegripligt språk. Citationstecken. Det är min hustru och mina barn. En pojke och en flicka. I denna tredimensionella form verkar dessa bilder fantastiskt levande och jag kan förstå att han på detta sätt under långfärderna hela tiden har en otroligt fin kontakt med hemmet. Det slår mig sedan att detta måste vara framtidens fotografier också för vår del. Ett slags hologram. Vi har ett antal observationsplatser på planeter som är under utveckling och vi lamnar sådan hjälp som ni själva under tidernas lopp också har fått. Det är en av våra uppgifter. Jag ska nu visa sektionen för upptagningar som vi gjort under våra fäder. År 1948 hade jag aldrig sett television. Den hade precis börjat i USA. Så framtrådde en mycket mörk bild på apparaten. Ibland skymtar det fram några solstrimor om snabbt blir mörka igen. Blir visst en atomkrigsvirkningar. Du får nu se hur det ser ut när man använt kraftiga atombomber. På denna planet. Det är en sådan du nu strirar på. fanns två stormakter som båda hade kärnvapen men som inte kunde komma överens. Ett kärnvapenkrig utbröt och troligen hamnade en kraftig vetebomb, Wattenstoffbomb, i ett djuphål i en av deras oceaner. Kreverade på botten och så utlöstes en kedjereaktion, varvid allt befintligt vete exploderade. Vänsterparentes betyder existerande vatens nedsträck hydrogen. Exploderte. Den våldsamma explosionen utlåkte allt liv. Allt förbrändes och vattnet ångade. För dampet höga parentes bort. Själva planeten Hölmen är förstörd för all evighet. Så fångar bilden in något som kan vara en bergskant eller resterna av någon byggnad. Jag ser hur det hänger sot och aska i stora sjok. Ibland släpper det taget och rasar ner på marken. Så kommer några solstrimotingen genom det tjocka tecken. Däckes nedsträck sker. Som nu finns runt hela denna arma planet. Inte ett liv. Ingenting annat än evigt mörker har blivit resultatet av denna ioämja. När jag idag år 1994 skriver ner dessa iakttagelser kan jag inte undanhålla en rysning när jag tänker på hur oerhört nära vi själva var under den så kallade Kubakrisen. Måtte vårt förstånd ändå nu ha passerat dessa fruktansvärda resultat. Så kommer nästa bildsektion. Nu ser jag först en ljus och nästan helt vanlig by. Jag ser städer. Byar. Enstaka hus. Skogar och ängar. Men så lägger jag märke till att det brinner på flera platser. Filmen återger alla ljud. Så jag kan följa hela skeendet. Så ser jag en ung kvinna med en liten flicka vid handen som springer över ett fält mot ett sönderbombat hus. Ett stort block. Kanske av cement. Har ställt sig upp mot hussidan. Hon springer under detta med flickan som jag tycker bär något som liknar en docka. Också en liten hund följer efter. Där i allra sista stunden för vid horisonten ser jag nu en väldigt flygarmada. I mitten flyger ett antal stora plan och vid sidorna ett antal mindre. Alla är konstruerade på samma sätt. De liknar våra men har inga roder. Framdrivningen och styrningen sker tydligen direkt från aktern. Så ser jag på nära hållet av de mindre planen. Genom något som liknar plexiglas ser jag två flygare som sitter vid sidan av varandra. Så reagerar Bige. Saktar farten till nästa noll och har tydligen uppfångat något intressant punkt citationstecken. Deras värmedetektorer har uppfångat att det finns något levande under cementflaket. Säger min vän. Så springer plötsligt den lilla hunden ut. Mannen vid sidan av flygföraren riktar ett vapen mot hunden. Jag ser en eldslåga. Hur hunden sprang sig bitar och fattar eldpunkt citationstecken. Det var ett laservapen han använde. Säger min vän punkt citationstecken. Då kanske de andra räddade sig. Anmärker jag punkt citationstecken. Nej. Inte alls. Vänta färd du se. Det är tydligt att flygplaner har uppfattat mer. För nu höjer det farten. Gör en gir. Kranger i sving. Och återkommer på samma kurs. Åter ser jag hur de båda flygarna talar upprört med varandra. Saktar farten. Och så fälls något som liknar en blank polerad fotboll. Planet accelererar våldsamt och så kommer krivaden. För en stund ser man bara ett grusmoln. Men värst av allt. I utkanten rycker jag mig och observerar en liten arm som strax därefter fattar eld. Kanske var det från dockan. Men ändå troligare från den lilla flickan. Detta krig har övergått till ren utrotning av varandra. Säger han komma citationstecken och kommer inte att sluta förrän allt är förstört. Så även utan vapen sker sådana hemskheter på vissa planerer. Det var en elektronbomb som gjorde slut på de två. Fast jag ser allt detta på avstånd känner jag mig fysiskt illamående punkt citationstecken. Nu ska jag visa några bilder från min egen planet. Som är lite vänligare. Segerbron i snabbt. Så ser jag en bild av en planet först på avstånd och fantastiskt lik den bild som vi nu själva år 1994 ser som inledning på vår kvällsrapport. Men ända en gång hela tiden i tredimensionell form. Efterhand framträder skogar, ängar, floder, stora sjöar och städer. Jag känner först igen de två stora pyramiderna som jag nämnt tidigare och det slår mig vilka utmärkta orienteringsmärken dessa har kunnat vara. Från hög höjd och vid snabba fartar måste de vara utmärkta på alla sätt. Jag ser gator. Jag ser människor inne i staden. Något som liknar parker. Folk som sitter utanför kanske affärer. Men allt visar på ett fantastiskt lugn och förnöjsamhet. Så slår det mig att jag ser ovanligt lite barn. Och på ängarna inga djur. Möjligen något som liknar hästar. Som om han läst mina tankar, säger nu min van. Vi har en helt annan livslängd än vad du och människorna på din planet har. Vi har löst det problemet med cellerna som jag tidigare omtalat för dig. Vi har bättre föda och en fullständigt frisk natur. Vi föder inte upp eller slaktar djur. Vi tillverkar vår huvudföda av enbart växter, odlade på samma sorter som ni kanske har. Genom en speciell process behöver vi inte gå genom djur som måste slaktas. Utan vi får fram både bättre och nyttigare föda som också är njutbar. Men vi dricker en sorts te som vi har framställt i tusentals år och som är både nyttigt och gott. All större trafik går i tunnlar under gatorna och elektricitet är vårt uteslutande drivmedel. Den får vi till största delen från den oerhörda mängd som finns i rymden. Vi har 12 transformatorer som är stationerade som satelliter utanför vår planet. Elenergin förs ner nästan på samma sätt som vid ett äskvåd till 24 kraftverk och sedan, utan besvär, till allt nödvändigt. Vi har vänt floder. Vi har sprängt bort berg. Bevattnat och odlat upp öknar. Det finns ingen svålt. Inga sjukdomar överhuvudtaget. Inga problem som liknar era. Hat. Avundsjuka och elakheter har vi kommit ifrån för tusentals år sedan. Ni skulle själva med er nuvarande intelligens kunna förvandla er planet på samma mått och uppnå samma frid och förnöjsamhet som vi. Än så länge har ni allt för mycket kvar av de naturlagar som regerade er planet innan ni övergick till att bli den pänkande människan och började agera på egen hand. Naturlagarna avskyr överbefolkning. Det må gälla alla levande och det finns vissa regulatorer som hela tiden griper in. Det må gälla sjukdomar, svålt och till och med krig. Allt bara provisoriska utvägar som den pänkande människans jalv fått rätt att förändra och som uteslutande fungerar för att undvika överbefolkning. Alla dessa problem har ni nu möjligheter att komma till rätta med. Men ni har också möjligheten att totalt förstöra er planet så att den liknar den på filmen jag visade dig. Husk, dessa varsler kom fram rätt efter 2.V krigog för den kalla krigen med all vansinniga atomupprustning som skedde där. Rune. Kommentar. Så ser jag på filmen vyer från olika platser med sjöar, floder, fruktträdgårdar, blommor av olika slag. Allt andas på något sätt en stilla frid och nu, så lång tid efter denna händelse, tanke att så måste paradiset se ut. En annan sak som jag lägger märke till är att solljuset inte är lika starkt som hos oss utan påminner något mera om violett färg och är säkerligen mycket hälsosammare än vår sol. Otroligt nog kommer jag nu ihåg en fråga som jag ofta haft i tankarna. Citationstecken. Skulle det inte vara möjligt för mig själv och min familj att få följa med och bli kvar på denna underbara planet? Han tittar intresserat på mig och så förklarar han. Gösta, jag måste säga det att det finns inga genvägar. Vi har en helt annan luft och föda. Helt annat bakteriesystem. Och allt detta måste förvarvas under lång tid. Men som jag tidigare förklarat har ni själva dessa möjligheter på er planet. Det gäller bara att utnyttja dem på rätt sätt. Och det borde väl ändå vara något för era politiker att tänka över. Det finns ett pris för allting och det måste ni vara beredda att betala. Man kan aldrig göra mer än sitt allra bästa. Men det är ofta tillräckligt. Enda möjligheten är att man som nyfött barn befinner sig hos oss. Men man får ändå inte samma möjligheter som vi själva. Även om jag inte är särskilt intresserad kommer jag att tänka på vår egen kristendom och Jesus. Som jag läste om i skolan och som kanske kan få en förklaring. Jag talar om hela denna berättelse. Om den nya stjärnan. Om de vitklädda änglarna och om barnet i krubban. Skulle det kunna vara på det viset att en utomjordisk civilisation hade bestämt att hjälpa oss från vår grymma tid och ge oss råd och anvisningar? Genom att placera en av sina medborgare som kunde besitta alla dessa egenskaper. Onekligen påminner den berättelse vi lärt oss om den nya stjärnan. Om de vita änglarna och sedan de storverk denna yngling så småningom visade sig kunna utföra. Långt över vad hans medmänniskor vid den tiden kunde förstå. Var den nya stjärnan en moderfarkost som parkerades i bana runt vår jord? Medan man gjorde en nedstigning och placerade barnet hos Josef Maria. Var de änglar som visade sig här astronauter från en utomjordisk planet och hade detta uppdrag? De märkliga herrar som sedan inträffade när Jesus växte upp och hämtades hem till denna planet efter ett antal är enligt historiebeskrivningen och sedan återvände med sina lejungar. Han svarade att detta inte alls var omöjligt. De hade själva gjort samma sak med det 30-tal planeter som de hade i uppdrag att bevaka och hjälpa. Förmodligen hade denna händelse utförts av ett annat rymdfolk som han själv kallade för pyramidbyggarna och som kom från en stor planet cirka 50 ljusår från vår egen planet enligt vårt sätt att bedöma avstånd. Citationstecken. Dessa människor har besökt ett stort antal planeter och typiskt för dem är att på varje plats har de alltid startat med att bygga pyramider. Dels för eget försvar. Dels för att alltid bedöma sin position. Vid hög höjd och snabb fart går det utmärkt att pejla in en sådan byggnad exakt. Deras pyramider byggdes aldrig för att utgöra kungagravar. Men i vissa fall kunde det hända att man behövde viss hjälp av urbefolkningen och då var detta en gangbar anledning. Vi har undersökt våra egna två pyramider, som är byggda på exakt samma sätt som en stora pyramid. Under våra båda pyramider har vi funnit kamrar i berggrunden och vi har borrat tunnlar. Under den ena fann vi utrustning som hade kvarlämnats av pyramidfolket och som vi haft en oerhörd nytta av. Det var nämligen en apparat som hade förmågan att upphäva dragningskraften och med dess hjälp har det inte varit någon svårighet att lyfta dessa jättestenar på exakt plats. Dragningskraften beror antagligen på någon form av rymdstrålning och kan man upphäva denna blir arbetet inget problem. Vidare fann vi vakningsinstrument. Sliputrustning. Så vi skulle idag utan vidare kunna utföra samma arbete. Befälhavaren berättade att pyramidfolket besökt såväl hans som vår planet för cirka 100 000 år sedan. Citationstecken. Det var ett synnerligen väl utvecklat folkslag med utomordentliga forskare och vetenskapsmän. De hade till och med hunnit längre än vi själva. Pyramiden. Som utgjorde deras säkra tillflyktsort under utforskningen av planeten. Förlades alltid till dennas tyngdpunkt av kontinentalmassor för att utgöra ett säkert orienteringsmärke för deras flygfarkoster. Ifrån centralkammaren gick kanaler för de olika instrument som de behövde. Enligt befalhavaren placerade pyramidfolket flera forskargrupper med olika uppgifter på olika platser på jorden. Han menade att det var möjligt att några av dessa stannade kvar och sedan gav upphov till det judiska folket som på så sätt ärvde sina förfaders egenskaper. Själva fann de till sist en lämpligt planet. Betydligt större än er om en sol på exakt riktigt avstånd. Dit flyttade de hela sin befolkning som på grund av deras sols beteende blivit allt svårare att bebo. Vi kom också att diskutera hur det kommer sig att jordens människor gång efter annan tillåts utkämpa svåra krig som är nära att utplåna människorna utan att någon högre makt ingriper. Det är en av prövningarna på väg till nästa fas i utvecklingen. Svarar han citationstecken med har själva möjligheten till ett behagligt liv eller en total förstörelse. Er planet kan bli ett verkligt paradis där ni alla har en hög ålder och inga sjukdomar. Men varför fick vi receptet till atombomberna? Varför använde Albert Einstein sina stora kunskaper i detta syfte? Jag beskriver hur Einstein, liksom jag själv, under vissa nätter i halvdvala hade kontakt med någon utomjordisk människa som gav honom flera invecklade teorier i vilka bland andra vapen ingick. Flera av dessa kunde varken han själv eller andra lösa. Detta var säkert det största fel han kunde göra. Allt vetande som man får på detta sätt ska bara användas i fredligt syfte och som straff fick han säkert en blockering så att han inte kunde uttolka flera av sina teorier. Men din beskrivning av honom och judarna, med deras intressanta levnadssätt, får mig att tänka på befolkningen på den stora planet jag nämnde tidigare. Den ligger cirka 50 ljusår från er egen. Här tände min venenglob närmare en halv meter i diameter. Jag har sett den tidigare men trodde att det var någon sorts jordglob. Nu visar den sig vara ett stycke av rymden med en diameter av kanske 100 ljusår. Alla solar är markerade med gul färg. Alla planeter med svart och bebodda planeter har en gul rand där tjockleken varierar med befolkningens utveckling. Så är judarnas markerad med en kraftigt gul omkrets. Tyvärr är min kännedom om astronomi mycket bristfälligt men jag förstår att det måste vara en del av vår egen vintergata. Så pekar han på en liten gul ring, citationstecken, detta är din sol och din planet. Att döma av den placeringen måste vår jord vara belägen i vår vintergatas utkant. Nästan så att säga i ödemarken av denna. Jag lägger också märke till att mellan vissa solar och planeter finns linjer som jag förstår måste vara flygvägar för utomjordiska farkoster. Men vår egen planet måste ju ha varit fullkomligt steril i början. Även sedan den fått dessa väldiga mängder vatten med sjöar och oceaner. Säger jag citationstecken, det är riktigt. Svarar han citationstecken, men så händer det att från rymden. Kanske med hjälp av meteorer. Så hamnar bakterier av ett visst slag i detta sterila vatten. Deras uppgift är att förstöra svavel och fosfor, och efter miljontals år så är det renat och bakterierna faller till botten i otroliga mängder. Sediment bildas ovanpå dem och med tiden får det du kallar för olja. Sedan börjar livsformerna i alldeles bestämd lagbunden ordning. Syror. Oxygen. Bildas och så småningom är planeten beboelig också för människan. Syremängden stabiliseras och detta är något av det viktigaste ni ska vara rädda om. För 10 miljoner år sedan hade vi en djurvärld bestående av mycket stora djurformer som vi kallar dinosaurier. Men helt plötsligt dog dessa ut. Av vilken anledning? Som jag tidigare förklarat, säger han komma citationstecken, så växlade djurformerna i samband med syrets komma vänsterparentes oxygenets utveckling. De första djurformerna tillhörde fiskarna och hade samma syre, oxygen högerparentes behov som dessa. Men under tiden som syren stabiliserades med hänsyn till växtligheten så kunde det skifta mer eller mindre. Och eftersom dinosaurierna var nästan halvfiskar så kvävdes de helt enkelt på samma sätt som du lägger en levande fisk på land. Det finns tillräckligt med syre, men ändå kvävs de. Att det tar så lång tid för människor att anpassa sig på en ny planet beror helt enkelt på syror. Men vissa av de stora livsformerna kunde återvända till vattnet och anpassa sig därefter. Då han märker att jag tvivlar på denna livsvåg så fortsätter han citationstecken, men tänk efter. Hur har du själv uppstått? Ett mikroskopiskt moniskoägg och ett mikroskopiskt spermakon. I detta finns hela du representerad. Om du tycker detta är märkligt så måste du ha den största respekt för han som bestämmer över allting och som kan uträtta så märkliga ting. Som jag tidigare omtalat befinner jag mig på hans rum i det stora rymdskeppet. Återigen vaxlar han bild och nu kommer först den vanliga synen. Jag ser en planet från hög höjd. Nästan påminnande om de bilder vi själva nu år 1994 ser i vår television före väder och nyheter. Så framträder bilden efterhand tydligare. Och i tre dimensioner ser jag sjöar, skogar, städer och byar på en solbelyst vacker planet. Jag ser människor som är alldomligt klädda och vad jag uppfattar skulle de kunna befinna sig 2000-3000 år tillbaka i tiden. Så fångar bilden in en solbelyst trädgård med ett gammaldags hus i bakgrunden och en stenlagd gata utanför. Jag hör en mycket vacker sång och så framträder 10 flickor. Kanske 10 år gamla eller något därutöver. Plötsligt hörs från gatan ett klampande ljud som av många fötter. Alla flickorna rusar in i huset och så ser jag på gatan en militärkolon. I täten går kanske 400 man. Alla med hjälm. Brynja av något material. Spjur och ett kort svärd. Benen är försedda med benskenor och jordnötsgoda sandaler. Efter dem kommer kanske lika många fångar med bakbundna händer och förenade med rep 4 i bredd. Alla har naken överkropp och bara ett lent kläde som skydd. Så blir det ett litet mellanrum och kanske lika många fångar kommer efter dem. Bundna på samma sätt och på kropparna syns stora märken efter misshandel eller också efter krig. Medan de första grupperna fångar på alla sätt påminner om oss själva är de sista av en helt annan ras. Svartskäggiga hoder. Säkert över 2 meter långa. Och med svart vildvuxet här. Vid sidan av fångarna går ett antal vakter försedda med korta svärd och piskor som de flirar ett anvående på fångarnas bara ryggar. Jag kan tydligt se de svåra morkarna efter piskrappen och nu värre. Jag hör hela tiden deras jomer. Så ser jag att den stenlagda gatan går upp för en höjd och i bakgrunden skimrar en blå ocean. Gatan slutar i ett brant stup. Kanske 200 meter djupt. Och en strand besatt med vassa klippor. De sista 100 metrarna har försetts med en traktformad ingång med höga murar. Till höger om stupet leder en brant trappa kanske 100 meter ner och slutar igen i klippan urhuggen balkong. Ett stenbord med en stor gonggong står i mitten. Jag ser att fat med frukter, dryckeskannor med mera står på bordet. I något som liknar en tronstol sitter en människa som troligen ska vara kejsaren själv. För första gången ser jag ett monster med vir kappa med flera halsband av någon metall och ett utseende som skulle kunna skrämma vem som helst. Han kan väl vara 160-165 cm lång. Helt skallig och med någon sorts krona på huvudet. Men fargen i ansiktet verkar nästan gulgrön. Han har svarta tänder och det mest elaka ansikte jag någonsin sett. Det verkar vara en inkarnation av Fan själv som vi på vår planet alltid fantiserar om. Ett grått halsskägg. Delat i 2 spetsar. Fullkomnar mitt intryck av ett verkligt monster. På stenbänkar runt honom sitter ett 50-tal man. alla beväpnade med korta svärd, och utgör tydligen hans livvakt. Något utanför klippstupen skjuter en udda ur i havet och på denna vrimlade av folk, och det är alldeles tydligt att någon sorts skådespel förestår. Den långa kolonnen av soldater och fångar har stannat upp och väntar tydligen på någon signal. Så reser kejsaren på sig och slår tre kraftiga slag på gonggongen som hörs vida omkring. De första leden av fångar når fram mellan murarna och nu förstår jag hela ceremonien. Fångarna ska störtas ut för stupet och krossas mot de vassa klipporna på stranden. Nu använder vakterna pigeonerna flitigare och ovenspjuden utnyttjas när fångarna inte frivilligt går över stupkanten. Skriken av fasa från dessa olyckliga är nästan outhärdliga. Men på något sätt påverkar de kejsaren, som tydligen får någon fysisk orgasm som gör att han reser sig upp och skakar i hela kroppen. Så slår han på gonggongen och markerar med handen. Fortare. Fortare. Så ser jag hur några jotes stora svarta fåglar, säkert med 3-4 meter mellan vingspetsarna, flyger ner och börjar kalasa på måneskotrasorna. Till sist finns där ett par hundra och det är troligen någon sorts gamar. När så nästan hela den första avdelningen av fångar störtat ner ska turen komma till de svartskäggiga. Men nu händer plötsligt något oförutsett. Några fångar i mitten av ledet har på något sätt lyckats befria sig från repen. De kastar sig över de närmaste soldaterna och får tag i spjut och svärd. Mycket snabbt skär de loss sina kamrater och ett handgemäng uppstår som slutar med att de flesta soldaterna sticks ihjäl. Ett antal springer tillbaka till staden, medan de övriga drivs framåt av de svartskäggiga som nu är väl beväpnade och det ges ingen pardon. Några drivs in i tratten till stupet och några försöker nå stentrappan ned till livvakten. Då får kejsaren och hans livvakt till sin förvåning ser att nu är de egna soldaterna som nu rasar över stupor och krossas mot klipporna. Livvakterna får tydligen någon ordet att bege sig upp för stentrappan till hjälp. Men det är redan för sent. Ett 50-tal av de svartskäggiga har drivit ett antal soldater fram för sig och på själva trappans början sticks dessa ner och blockerar på så sätt möjligheten för livvakten att komma upp och assistera. Oven balkongen fylls av lik och snart sitter bara kejsaren kvar. Men nu ser jag att vattnet har stigit kanske 15-20 meter vid strandkanten. Det förekommer tydligen någon sorts ebb och flod. Hela sceneriet där har också förändrats. Istället för gamarna finns det nu någon sorts fiskar som kalasar på moniskoresterna. Vattnet formligen kokar när de slåss om likresterna. Och så känner jag igen fiskarna på den stora träkanriga fenan. Det är hajar. Och vilka hajar? Kanske 20-25 meter långa och med huvud och tänder därefter. Efter att ha nedgjort hela livvakten rusar nu ett tiotal svarskäggiga ner och nu gäller det kejsaren. En av dem fattar honom vid benen medan en annan fattar om hans axlar och så kastar man honom över balkongkråket. Ett fall på nära 100 meter. Det sista man hör från honom är ett fasanskrik och redan innan han när vattenytan markerar virvlar att hajarna väntar på honom. I samma ögonblick som han när vattenytan hugger en av bästarna honom vid benen och en annan vid axlarna. Så stora är dessa hajar att deras huvuden möts på mitten. Ett slag med skjorten och mannen är delad och med varsin halva dyker hajarna ner mot djupet. Några blodflåkar på ytan är allt som återstår. Folkmassan på udden har också försvunnit. Tydligen har man förstått att något har gått snett och man känner tydligen sinneskalles lynnesutbrott. Men så kommer bilder från de överlevande soldaterna. I sprangmarsch har man nått fram till en barack eller kasern och utströmmar fler beväpnade soldater. Kanske ett tusental som sätter sig i rörelse långs vägen mot stupet. Strax framför detta har de svartskäggiga ställt upp i fyrkant med de spjut och svärd beväpnade ytterst. Säkert beredda på den sista bittra striden. Men så händer något nytt. På cirka 100 meters avstånd från fyrkanten stannar hela soldatruppen. Tre män, tydligen befälhavare, går mot fyrkanten med högra handen uppsträckt för någon sorts underhandling. Två av de svartskäggiga gör likadant och så möts de kanske 50 meter från de båda stridsklara grupperna. Efter en kort palaver gör soldatgrupperna helt om och efter dessa med fortfarande cirka 100 meter kommer de svartskäggiga. Med kejsarens bortgång upphörde fiendskapen. I vårt jobb ingår att med jämna mellanrum kontrollerade antal planeter som vi bevakar, säger min vän citationstecken och ofta gör vi det med hjälp av filmupptagningar. Som du vet kan våra farkoster stå fullständigt stilla och med vår utrustning kan vi klara vilka avstånd som helst. Denna sekvens som du såg handlar om en planet belägen kanske 30 ljusår från din egen under utveckling. Men 2000-3000 år efter din. Kejsaren här har fört krig och erövrat flera länder. Men de svartskäggiga har han misslyckats med och därför var han fruktansvärt hatisk mot dem. I det sista folktåget lyckades han ta ett antal fångar. Och han hade planerat en bestialisk död för dem. Det var därför han låt en annan grupp fångar först krossas mot klipporna. Han visste att vattnet snart skulle stiga och då skulle hajarna lockas in. När de svartskäggiga störtades ner skulle deras öde bli att åtas upp av dessa monster. Nu blev han det skålvistålet. Men hur kan sådana tyranner uppstå? Frågar jag .citationstecken av någon anledning. Svarar han .citationstecken sker detta nästan alltid speciellt under en planets utveckling. Men det kan även förekomma när civilisationen har börjat. Enligt våra lagar får vi aldrig ingripa eller störa en utveckling på annat sätt än genom olika direktiv så att denna inte helt omöjliggörs. Som jag tidigare omtalat för dig är lagen hos han som bestämmer över allting eller hon som bestämmer över allting att oförbätterliga brottslingar får börja om sin utveckling kanske på helt andra planeter. Detta ingår i straffet. Så är de lagar som allt levande lyder under. Det finns inga genvägar. Jag måste erkänna att jag aldrig hade tänkt publicera denna upptagning. Som faktiskt givit mig många mardrömmar. Men eftersom jag tror att det kan ha betydelse för läsare att få en inblick också i ett sådant skeende återgäll allt vad jag nedskrivit för många år sedan. Att sedan alla dessa händelser som min van visar alltid är utförda i färg och i tre dimensioner gör att allting som försiggår är så otroligt naturligt. Precis som om jag själv såg det hela på platsen. Det börjar bli tid för oss att skiljas. Men jag kommer att ta kontakt igen. Jag har ytterligare några funderingar som jag tänker meddela dig. Så i sista ögonblicket kommer jag här att tänka på en fråga som jag tänkt ställa om vi nu möttes igen. Det egendomliga är att när vi samtalar kan jag nästan aldrig komma ihåg dessa frågor. Eftersom jag tydligen är hypnotiserad på något sätt. Men nu fick jag möjligheten. Över mitt högra öga hade under lång tid utvecklats en sorts fettknuta med brunaktigt färgton som börjat besvåra mig när jag bar min uniformsmössa. Jag hade under lång tid tänkt fråga om dessa människor hade någon metod att avlågsna den. I annat fall måste jag låta operera bort den. Han tittar på den. Öppnar ett skåp och tar fram ett blänkande instrument som mest liknar en liten pump. Kanske 10-12 cm långt. Så tittar han än en gång på knutan. Byter munstycket på apparaten och säger .citationstecken nu kyler det lite grann. Men det går strax över. Och nog kändes nedkylningen. Men bara ett ögonblick .citationstecken så var det klart. Säger han. Strax därefter vaknar jag till. Av någon anledning hade jag gått upp och satt mig i en fåtölj. När jag försöker resa mig drabbas jag igen av ett lätt svimningsanfall för att så ända en gång vakna till liv. Och nu känner jag igen rummet. Möbler. Tavlor. Gardiner med mera. Nu är jag tillbaka igen. För att inte glömma något går jag in i mitt skrivrum och i mer än 4 timmar skriver jag ner hela händelsen. På något svajiga ben går jag in på toaletten och nu först kommer jag att tänka på operationen. Jag tror knappt mina ögon när jag i spegeln ser att det istället för fettknutan nu finns ett cirka 5 mm brett. Cirkel runt så med några bloddroppar. Jag sätter en plastlapp över. Och när jag efter en veckas tid tar bort den är ett rött märke enda beviser på att något har hänt. Jag funderar om jag själv under sömnen på något sätt med naglarna gjort den operationen. Men i så fall skulle såväl kudde som lakan vara kraftigt nedblodade. En läkare som jag efter många är frågade om denna händelse. Menade han att det kunde ha skett på det sättet med först kraftig nedkylning och sedan lasereffekt. Jag skrev att enda beviset var ett rött märke. Men efter några år var det här röda märke borta. Det går dock ändå att konstatera att det finns ett liten men fullkännbart hack i pannbenet över högra ögat. Fast inget som besvärar på minsta sätt. Det var nog en utdraget här av boken. Mötet i gläntan. Författet av Klass var nog Gösta Person. Utsåld.